Vi är inne i en läsning utav Lukas evangelium som går mot sin final snart i påsktider. Och i sammanlagt blir det 12 veckor där vi varje dag har ett litet avsnitt ifrån Lukas evangeliet att läsa. Och vi lyfter också det här under våra predikningar. Och vill ni ha del av den här bibelläsningsplanen så kan man gå in på, finns i varje fall på Citykyrkans hemsida, kan man hitta det under aktuellt. Vi ska börja med att sätta den här texten som Linda läste i sitt sammanhang. I Lukas evangeliet så berättas hur Jesus börjar sin offentliga tjänst i Galileen, området som ligger nära Genesarets sjö i nuvarande norra Israel. Från kapitel 9 får vi reda på att Jesus börjar vandra mot Jerusalem. Och flera gånger berättar Jesus för lärjungarna om vad som väntar honom när de ska fira den judiska påsken. Men de tycks inte riktigt förstå och väntar snarare på att Jesus ska ställa till med en revolution och bli en jordisk kung. När de så närmar sig Jerusalem blir det riktigt karnevalstämning. Folket jublar och viftar med palmblad, och där mitt i jublet så gråter Jesus. Men han gråter inte över sig själv och vad som väntar honom, utan över Jerusalem. Jerusalem, det betyder ju ordagrant fredens stad. Men Jesus, han vet vad som väntar den här staden och profeterar om vad som sedan händer år 70. Efter ett judiskt uppror så intar romarna staden och bränner templet. Och så småningom förbjuds judarna att vistas i området, och den stora diasporan, förskingringen, inleds. Och först 1968 kommer Jerusalem under judisk kontroll igen. Men det är en lite mer komplicerad historia, och den får vi lämna till annat tillfälle. När jag har läst den här texten inför dagens predikan så är det två saker som slår mig. Det första, det är Jesus medkänsla. Och det andra är en fråga. Hur kan man veta att tiden är inne för Guds besök? Och jag vill snart återkomma till de här sakerna. Men först måste jag få säga någonting om den här märkliga tiden som vi lever i just nu. Jag menar, i nyhetsflödet och också vad folk samtalar om, så är det ju corona för hela slanten. Och det är inte så konstigt. Alla människor tycks påverkas på ett eller annat sätt. Än så länge är det ju relativt få som har drabbats av själva sjukdomen, utan det är ju mest de här sekundära effekterna de flesta av oss märker av, om det är små eller större. Att det kan vara svårt att få tag i toalettpapper kanske får ses som en bagatell, men kan vara nog så besvärande ibland. Det kan vara tufft för många av de äldre som får bli isolerade. En hel del är bekymrade för sitt jobb, och jag tänker på min syster som driver café och som får nya bud och villkor sist här med att det skulle vara bordservering. Och ja, det är inte så enkelt att veta hur man ska lyckas driva en verksamhet vidare. Och så har vi då den här fredagens beslut om förbud mot samlingar på fler än 50 personer som sätter sina spår i Citykyrkans och även Baptistkyrkans verksamhet. Sjukdomen i sig bör ju naturligtvis också tas på stort allvar. Och även om de flesta får lindriga symptom, kan det ju bli livshotande för ganska många, i synnerhet våra äldre. Stora delar utav världen går nu in i en situation som ingen i vår generation har mött tidigare. I Sverige odlar vi ungefär hälften utav den mat vi äter. Det mesta vi tillverkar är på ett eller annat sätt beroende av import eller export. Och i stort sett all medicinsk alla mediciner och mycket annan livsviktig utrustning produceras inte i Sverige. Skulle den internationella handeln bryta ihop så vore det faktiskt förödande för oss. Redan idag befinner sig sjukvården i ett ansträngt läge. Mycket utav den vård som planerats har skjutits på obestämd framtid. Och det finns en risk att vi inte får den vård vi behöver om sjukvården skulle överflödas av coronapatienter. Det här har fått politiker i stora delar av Europa att införa extremt kraftiga ingrepp på individens frihet. Utan att det gett de resultat man hoppats på ännu i varje fall. Vi talar om nationella utegångsförbud, förbud att mötas i större grupper än två, nedstängning av allt som inte har direkt livsuppehållande effekt för samhället. Det är inte så konstigt om många känner oro i dessa tider. Kommer jag eller någon anhörig drabbas av sjukdom? Kommer vi kunna få den hjälp vi behöver när vi behöver den? Kommer jag kunna försörja mig själv och min familj? Kunde jag komma att betala mina lån? Ibland så är vi oroliga på goda grunder. Men det är också lätt att göra sig bilder utav det värsta när framtiden är oklar. När vi drabbas av oro eller andra smärtsamma erfarenheter kan vi uppleva att världen är ett farligt ställe. Och därför så kan vi sluta oss ibland som en mussla. Har vi väl bunkrat tillräckligt med toalpapper kan vi förhoppningsvis hålla ut i vårt hem i väntan på bättre väder. Var och en för sig själv. Eller är det så det fungerar? Medkänsla, det är förmågan att ta in och att röras och kanske också faktiskt sättas i rörelse utav en annan människas situation. Det handlar inte bara om att känna vad någon annan känner. Ibland kan det handla om att känna åt någon annan vad den inte riktigt själv förmår att ta emot när man har blivit känslomässigt stum. Medkänsla används i regel om när vi talar om liksom negativa erfarenheter, men handlar i grund och botten lika mycket om de positiva sidorna av livet. Paulus uppmanar i Romarbrevet 12 och 15: gläd er med den som gläder sig och gråt med den som gråter. Och man kommer riktigt långt genom att följa Paulus uppmaning. När jag studerade i Göteborg bodde jag under ett år tillsammans med min 4 år äldre kusin Erik. Han såg det som sin uppgift att förse mig med lite livsvisdom då och då. Och på förekommande anledning sa han en gång till mig: Mattias, vad som än händer, man missar aldrig ett bröllop eller en begravning. Både privat och i mitt yrke har jag hunnit med ett antal bröllop och begravningar och konstaterar att Eriks ord faktiskt var klok. Det är inte alla som har så där ruskigt stort nätverk runt omkring sig, och det spelar verkligen roll när man gifter sig om andra vill vara med och fira. När man har dött kanske man inte bryr sig själv så mycket om hur många som kommer på begravningen, men det lindrar sorgen för de anhöriga när flera är med och delar sorgen. Medkänslan, den rör någonting riktigt grundläggande i vår mänsklighet. Tittar man på små barn ser man att de ofta vänder sig till sina föräldrar för att se hur de själva ska känna eller reagera på något händer. Är det här roligt? Eller är det läskigt? Och så tittar man på mamma och så förstår man lite grann hur man ska reagera. Och hur farligt var det egentligen när jag druttade på ändan i leken? Också i vuxen ålder kan vi behöva människor som bryr sig om oss. Och jag tänker på Raymonds och Marias trallvänliga sång som var en hit för 10 år sedan. Den satte, åtminstone tills det här med corona dök upp, ord på den svenska mardrömmen. Verserna handlar om ett ytligt sett lyckat liv med semester, ett fint hus och en båt. Men kören ger röst åt en rädsla som trots att man lever lyckat följer många som en inre viskning. Ingen sörjer när du dör. Ingen ska sakna det du gör. Ingen vill veta var du har köpt din tröja. När Jesus gråter över Jerusalem säger det oss något om hans medkänsla. Och genom hela evangeliet kan vi gång på gång se hur Jesus möter människor med just stor medkänsla. Oavsett om det handlar om barn, tullindrivare, prostituerade, spetälska eller helt vanliga människor. Jesus, han klippte inte av sina nervtrådar där kroppen slutade. Tvärtom så var det medkänsla som drev honom mot korset. Och där kan vi läsa i Jesaja 53, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Förra söndagen hade vi gudstjänst för alla åldrar och då satt vuxna och barn tillsammans med vid olika bord på vår ovanvåning och talade lite grann just om det här. Vad ska man göra? Hur ska man hantera det när man är orolig? Och vid ett bord hörde jag en vuxen berätta för barnen att också Jesus var orolig. Och vi kan ju läsa att i Getsemane, den sista kvällen innan Jesus skulle korsfästas, står det att Jesus i sin ångest bad allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Vad gjorde Jesus för att hantera sin ångest? Jo, två saker. Han bad sina vänner att vaka med honom. Och han bad till Gud. Hebreerbrevets författare skriver: vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svårigheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Rädsla, oro, ångest, det kan se olika ut. Ibland är vi rädda på goda grunder. Kanske just av medkänsla med någon som vi har nära hjärtat. Men ibland kan också rädslan lossna från sitt ursprungliga sammanhang, växa till och leva runt inom oss utan att vi riktigt förstår varför. Vi ska veta att rädslan inte behöver skilja oss ifrån Gud. Tvärtom kan vår rädsla bli den öppna port som gör att vi vänder oss mot Gud och tar emot honom. Rädslan, den skiljer oss inte från Gud, men det är inte ens vilja att vi ska behöva leva kvar i den. Vi sätter inte vår tillit i första hand till Folkhälsomyndigheten, regeringen, även om vi kan tycka att de gör bra jobb. Vi tror inte i första hand på att vår trygghet vilar på att börsen ska återhämta sig eller på världshandelns stabilitet. Utan vi sätter vår tillit till Gud som har skapat himmel och jord, och till Jesus som har segrat över döden själv, och till anden som här och nu vill leda och ge kraft för varje dag. Så länge vi tror att vi själva måste bära vårt eget öde i våra händer har vi mycket att vara rädda för. Men när vi lägger livet i Guds händer får han ta ansvar för vad som händer med oss. Jag tror på och har sett hans beskydd över oss här i tiden, men vet också att Varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken någonting som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller kraften på djupet eller någonting annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre, som Paulus skriver i Romarbrevet 8, 38-39. I rädslan så kan vi liksom bli som uppslukade utav föremålet för vår oro. Och jag tycker att vi kan se någonting utav det i nyhetsflödet idag. Men rädslan kan också få oss att öppna upp oss och ompröva mycket som vi tidigare trodde var orubbligt. Det kan i tider av oro också finnas en tid för Guds besök. Och det här, det gäller oss personligen, när vi verkligen omprövar eller prövar vad är det jag litar på. Men också i vårt samhälle. Krigsreporten Magda Gard, som har sett mycket elände göras i Guds namn, befinner sig nu i Kabul och skriver på Twitter ändå positivt om Guds tro. Kabul har nu utegångsförbud. Att människor väljer att vända sig till Gud är inte förvånande. I länder där man aldrig kunnat lita på att någonting här på jorden blir en lita på någonting här på jorden blir tron en trygghet, rutin och tröst. Frågan är väl snarare när människor i det sekulära väst kommer att vända sig till Gud. Våra församlingar har i de här tiderna betydande utmaningar. Vi kan inte samlas till gudstjänst på samma sätt som tidigare. Vi får inte besöka de äldre i deras hem. Det är svårt att skapa mötesplatser när myndigheter avråder ifrån sociala kontakter. Men jag är övertygad om att Gud inte bara vill leda oss genom dessa svårigheter utan också använda dem för att skapa någonting nytt. Han som skapade en seger utav historiens mörkaste stund när människan korsfäste sin skapare. Han kan också bruka den här situationen för att hans rike ska ta form ibland oss. Det är klokt för oss att vända oss till Jesus för att ladda oss med hans medkänsla. Och medkänslan vill jag understryka, det är liksom inget offer som vi gör. Att koppla ihop oss med andras både sorg och glädje, det är sånt som ger ett rikt liv. Ett första steg är att själv försöka öppna sitt musselskal för Jesus, men kanske också för andra människor. Det är inte så enkelt för två drunknande personer att försöka rädda varandra. Vi vill finnas till för andra, men det är inte så lätt när man är helt upptagen med sin egen oro. Mitt råd är att kanske med en penna i handen tydligt sätta ord på oron och tala med Jesus med dem. Och det är också vist att använda de tillfällen vi har att dela vad man känner med en förtrogen medmänniska. Vad skulle du berätta om du visste att du skulle mötas utav verklig medkänsla och att ingen skulle hålla det du berättar emot dig? Jag tänker att vi alla har saker och ting vi skulle må bra av att berätta. Ibland har vi gömt dem så långt inne att det kan vara svårt att sätta ord på dem. Jag har själv många gånger fått uppleva hur jag blivit klok på hur jag egentligen känner och mår när jag mött någon som visat just verklig medkänsla. Och på motsvarande sätt händer det gång på gång att människor jag möter i enskilda samtal upplever att de själva kommer till insikt om hur de mår först när de själva får tala om det. De här korta verserna som vi fick höra nyss, berättelsen om hur Jesus gråter över Jerusalem, säger någonting som egentligen självklart om medkänsla, men som ändå spelar en avgörande roll om vår förmåga att känna med varandra. det står om Jesus att när han kom nära staden så började han gråta över dem. Och vi behöver nog också en viss närhet till våra medmänniskor för att riktigt kunna känna med dem. Och nu tänker jag inte i första hand på fysisk närhet, utan den närhet som handlar om att vi i vår inre blick tillåter oss att människor liksom får framträda som de människor som de är. Och en förmåga att i sitt sinne liksom gå i den andras skor. Citykyrkans devis för innevarande år är ett hopp som tar kropp. Den känns än mer aktuell nu än på vårt årsmöte som vi hade i januari. Det finns enkla men ganska självklara saker vi kan göra för att vi inte bara ska känna medkänsla utan också visa medkänsla. Att fråga en äldre granne om de kan behöva hjälp med ärenden. Att hålla i kontakt med de som är isolerade. Men jag tror också att vi behöver be om Guds vägledning och vishet. För hur vi som medmänniskor och som kyrkor kan få vara fyrar av hopp på ett gungande hav. Jag är övertygad om att tiden för Guds besök är nu. Låt oss be. Jesus Kristus, vi vänder oss till dig som har bevisat din medkänsla, din kärlek på korset när du gav ditt liv för oss alla. Du ser vad vi själva bär inom oss för upplevelser av oro eller bekymmer. Tack för att vi får vända oss till dig med allting. Tack att det är du som är våran klippa som vi får stå på. Men vi vill också ta med den situation vi befinner oss i Linköping och ute över vår värld. Vi skyddar oss från skada och farlighet, men visa också ditt folk hur vi kan stå upp för ditt hopp och göra gott i den tid som är. Amen.